Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Jag sitter ju här och ler nu i alla fall.
Men Torsten,
jag är glad att det är stängt och låst och tätat treglasfönster. Ja. Nu är det över.
Men det verkar inte vara något lag supportrar som är nöjda med gårdagen. Det skriks överallt.
Ja, men det är ju ny verklighet. Jag ska snacka om att jag menar, det är ju sjuka summor som nämns på spelare som inte alls var aktuella för liksom topplagen i Hockeyallsvenskan bara för några veckor sedan. Så det sticker ju ut.
Jag frågade Fredrik, vad är din erfarenhet av de här fönsterna när du var i Oskarshamn? Alltså, var det sån här hysteri då också? Eller har det... För jag tycker att det har förändrats mycket.
Ja, jag är nog beredd att hålla med dig. För det första så var det ju lite tidigare, ska vi komma ihåg. Det var ju sista januari, länge och väl.
Just det.
Och jag tror att de här veckorna har ju liksom... Det är två veckor som gör att det blir panik. Paniken har liksom ökat hos klubbarna, vilket jag tror... i sin tur gör att supportarna kräver så mycket mer. Men sen är det väl en del av... Är det inte så här också att det har blivit ett... Förr kunde man läsa... Alltså förr så läste man i tidningen. Jaha, köpte de en ny spelare igår. Det var som fan. Nu sänds det ju liksom live. Det var som jag skrev till er igår. Det var en massa så här, lokaltidningar och poddar och Instagram och skit som hörde av sig och skulle ha kommentarer hela dagarna. Till slut kände jag bara nej. För jag förstår ju om det är stora namn, och ni som är fotbollskillar, det var flera som sa till mig, ja, det är inte som fotbollens transferfönster. Nej, det är inte 300 miljoner pund vi säljer Anton Olsson från Skellefteå till AIK. Så att jag tror att det är förhoppningarna är för höga på hela den här karusellen.
Men det som gör i fotbollen är att det är två fönster som man bara kan värva under. Här kan man ju värva under ett år, men det blir så jäkla påtagligt när det blir ett datum. De sista värvningarna ska in, och det, ja, vilken hysteri det var igår.
Det hade varit kul att följa med ett rum. Alltså sitta typ med, ja, men följa med Per Kent eller Niklas Johansson en sån där dag och göra en grej av det. Alltså veta hur hysteriskt det är. Nu, ingen av er har varit sportchef, men det där ju var helt absurda dagar. Fredrik, du där ju var den som var närmast typ Micke Larsson eller någon en sån här dag.
Absolut. Jag hade en... Micke Larsson.
Nu vad heter han, sportchefen i
Roger Jönsson, Micke Larsson, kollega. Men spännande, Larsson. Men jag har faktiskt en kul historia när jag var tränare i Nyköping. Nu pratar vi ju 08-09 någonstans. Då var jag också indirekt sportchef. Då vet jag att jag stod på Statoil alltså Circle K numera i Nyköping, för då hade vi hade en som heter Knut Henrik Spets, en norrman.
Fin.
Ja, han var för jävla bra. Stor, yvig rajtare med fluffigt hår. Modo, jag tror faktiskt att det var Modo som var så här att de skulle ta honom. Så jag fick stå på 23:45 kom jag in på Statoil i närheten av där jag bodde. För det fanns fax. Och då skulle de liksom faxa som jag skulle skriva på då. Men det rann ut i sanden och jag vet att jag fick mig en kurv när jag gick därifrån. Men jag fick behålla Knut Henrik Spets. Så att, men det är hektiskt och för att bekräfta det, jag vet att våran producent David Olofsson jagade Niklas Persson som ska gästa oss i fredagskvällens sändning i en paus. Och då hade deras pressansvarige sagt att 55 av 60 minuter på timmen så att säga, så är han i telefon. Och det tror jag gäller alla de där. Så jag hade en sån här tanke igår att man skulle ringt någon sportchef och bara varit så här: ja men tjena pajen, hur fan är det?
Läget.
Kommer du ihåg när vi var uppe i Luleå när vi var juniorer så där? Bara höra stress, lägg på.
Det är jobbigt när man får några samtal när man inte kan avsluta eller när man har avslutat själv samtal 4 gånger men det liksom fortsätter en kvart ändå. Jag tänker att innan vi ska gå in på transferfönstret vill jag ha en liten check också för de som lyssnar på det här är väldigt intresserade av det som sker på isen också. Vi var ju på plats i Gävle i onsdags för att se Brynäs mot Södertälje, Fredrik. Och det blev ju en väldigt tajt hockeymatch där Brynäs drog det längsta strået till slut då i den här matchen. Vad är dina tankar när de har fått 48 timmar?
Jag söker fortfarande efter det optimala ordet, för vi skojar ju lite om det där att vi alla var inne på att det var väldigt, det var tillknäppt och det var kontrollerat och så verkade jag fram ordet behärskat och det är väl det jag tycker jag beskriver det med och då menar jag att det var två lag som var väldigt noga i sitt försvarsspel, att man skulle vara samlade, det var kanske överraskande mycket spel i mittzon vilket kan innebära att du också har en bra offensiv av det så att säga, om du motståndarna går i fällan tappar puckar och det såg vi i situationer av, vi ser det på 1-0 målet till exempel så att jag tyckte att det var förståndigt spel, det var kanske inte det där liksom fräsiga extrema individuella prestationer, men jag tror att det är en försmak av vad vi kommer se lite längre fram och det som är slutsatsen är ändå att Södertälje tycker jag förvånansvärt bra stod upp. För mig var det tydligt att i avsaknad av Eriksson, Videll och Norbe så hade man inte samma offensiva knorr och därför så klarar man inte av när 1-0, 2-0 kommer att liksom värpa fram chans. Man missar ju för övrigt en straff också, den var svag i och för sig.
Så det, jag tycker att Brynäs... det var en NHL 2023 straff som har försökt.
Ja det var det och som Johan Thornberg tror jag sa att han kladdade så mycket så att pucken blev oval. Det kändes nästan så.
Så nu är det hårda mot honom. Han lyfter han upp den där någon centimeter till så är den över plocken på Klara. Så lite hårdare än mot Theos där.
Rappa drag ner i sidan.
Han lyssnar inte på podden. Så
det tror jag inte. För övrigt han letar fortfarande just... efter sitt TV4-abonnemang.
Precis, har vi pratat om det i podden?
Ja. Jag tror inte. Vi kan dra det lite kort för dig. Dra den du.
Ja. Ja, men det var ju i Umeå, hans var det första match typ, så steg han fram till dig och mig när du skulle göra de här synkarna eller intervjuerna som man gör 2 timmar före match och så liksom, ja det är tv-folk i det här, då jag pratar på svenska nu då, men då frågade han oss, jag har lite problem att få ett abonnemang, jag vill att min familj där hemma ska kunna se, mitt kort funkar inte och det är ungefär som att vi jobbade i kundservice på TV4, men jag hoppas han har löst det nu för han har varit ganska bra.
Vi sa att Emil Georgsson kunde gott och väl betala för ett abonnemang på TV4. Som
gör du hattrick, sa jag till honom då, så betalar jag för ditt abonnemang.
Fast han får en annan roll när Halestam har kommit in där. Jag tycker ju Mattias har varit jäkligt bra som center. Nu när Halestam har flyttat ut på en kant, det blir en annan roll, blir en annan dynamik. Och, ja, så det han måste hitta sin roll där igen. Men till matchen så tycker jag faktiskt att ja, det är en försmak på det vi kommer se i slutspelet. Det är så de kommer spela, stänga ner mittzon. Och jag tror att det störde Brynäs lite att man inte kunde få hål på dem tidigare.
Det var min fråga, Dagen, faktiskt till dig och Fredrik. För jag upplever att både SHL och Hockeyallsvenskan liksom, att det nu börjar dras lite grann i tyglarna. Att man börjar liksom dra ihop det hela. Det är inte fullt lika det, att folk går lika högt upp i banan. Liksom, folk faller tillbaka. Det är den tredje gubben ni snackar om väldigt mycket. Men det känns som att folk spelar mer ansvarsfullt nu när vi går in i sista liksom, 10 matcherna.
Vi pratade om det där tidigt i säsongen, du och Fredrik, kanske inte i podden, men vi pratade mer om när går Hockeyallsvenskan in i mer SHL-stil. Kontrollera försvar så hon inte överbelastar på samma sätt, gå ut med en. Och det ser vi väl Södertälje och Brynäs göra på ett sätt här nu, liksom att man inte vill rusa bort sig i tidigt skede. Och jag tror precis det kommer man se, och då måste du hitta ett motargument, du måste hitta ett spel som kan föra matcherna på ett bättre sätt. Jag tycker Brynäs ändå gör det.
Såg vi inte lite det av Djurgården också? Nu hade vi dem lite samma läge liksom, att de försökte stänga ner mot Brynäs i den matchen som vi såg där för en vecka sedan. Men är det inte fler lag som kanske börjar dra sig mer åt det hållet?
Men det är ju det här som är det intressanta, och det är ju det som också är knorren med att slutspelshockeyn ser lite annorlunda ut. Jag tror att gemene man tänker att slutspel skulle vara grinigare, tuffare, elakare. Och det må vara en liten faktor, men för mig är det snarare en fråga om hur du skruvar på spelet lite grann. Och det som gör det intressant är att väldigt få lag och väldigt få spelare klarar av att på kort tid gå från ett spel till ett annat, och att det är med samma liksom självklarhet. Och här tycker jag att det är den klara skillnaden mellan Hockeyallsvenskan och SHL. Att det blir en större förändring av själva spelet, inte hettan. Inte liksom det här täta, utan mer hur man ska välja och prioritera. Och därför kommer det bli en viss uppenbarelse för några av lagen att ni pratar motmedel. Hur ska man hantera ett samlat Brynäs genom mittzon? Hur ska du spela mot ett lag som väljer att ställa om spelet si eller så? Och det är ju en härlig del av hockeyn att du får liksom fundera på hur få ut så mycket som möjligt av det manskap jag har.
Sen är ju frågan för dig. Jag vet att Södertälje, jag tyckte man gjorde väldigt bra, och du kollar på kvalificerade målchanser, skapar man mer än Brynäs i den här matchen också. Men det är frågan för om man har en målvaktssida till att inte ha Videll, Marcus Eriksson, Norbe. Det kommer bli tufft om man ska spela på det sättet också när man har den målvaktssida man har.
Jo, fast nu är ju det sannolikt på alla tre att de är tillbaka. Det är ju inte så att de ska saknas, vad jag har förstått.
Nej, jag vet. Men menar bara
att det är en kortare period. Jag tycker ändå, det ska jag säga, vi hade ju ett snack inför matchen och pratade lite siffror och även underliggande statistik där vi påvisade, vilket även annan media har gjort, för det här är ju inte siffror som vi sitter exklusivt på, att målvaktsspelet har varit för svagt. Att Bogren och gänget går ut och försvarar sina målvakter, precis så gjorde Hjälstedt i början av säsongen vad gäller Lindbäck och Klara, det är en del av jobbet. Men siffrorna säger det. Jag tycker dock, med det sagt, att Endre gjorde en ganska bra match. Han har ett par riktigt bra...
2-0 där han kanske ska ha då.
Ja, men och det...
Såg ni vad han sa förresten om plocken där?
Nej, vad sa han?
Han sa att den är gammal. Den vek sig. Så nu är det kasta den gamla plocken in med en ny när han fick den.
Ja.
Det är du, Fredrik. Det är materialsport också. Det vet vi.
Berätta en kul grej där kort bara. När jag var i Oskarshamn, vi skulle möta Malmö i... Jag kommer knappt ihåg hur det där... Hette det förkvalserie, va?
Ja.
Då blev det back to back. Vi hade Malmö hemma, så skulle vi ner till Malmö. Då hade jag... Vad heter den här stora målvakten som var med i det här husbyggarprogrammet på TV? Linus.
Husbyggarprogrammet?
Ja, han har byggt ett jättefint hus. Han har ritat ett jättefint hus. Linus. Jag tar reda på namnet om en så. Han heter Linus. Jätteduktig målvakt. Stor som fan. Han hade en plock som Malmö påvisade via domarna och på något sätt. Sen i paus så hade Malmö kontaktat förbundet. Vi blev alltså uppringda i en periodpaus av Micke Lundström, som då var tävlingschef på förbundet, att Linus fick inte använda den här plocken. Den heter One Piece. Kan det heta så? Eller är det någon jävla overall det var? Kanske.
Ja, One Piece är väl en hel underställ liksom.
Ja, så, ja, men han fick inte använda den, då skulle vi bli av med poäng, och det var ett jävla rabalder i pauserna där. Sen ska vi åka ner, vi förlorar tror jag hemma mot Malmö. Så ska vi åka ner dagen efter, eller om det två dagar efter. Då stannade vi och käkade lunch i Växjö i arenan där. Och då var vi så full i fan så att vi fick låna med oss 4 plockar från Växjö som inte hade match. Så under värmningen i Malmö arena så lägger våra materialare upp 4 plockar på kanten. Och hela Malmö är på att titta på huruvida Linus hade fel eller rätt plock på sig. Och sen åkte han och bytte och hade, så det var ett enormt rabalder kring det där. Och som jag minns det så spelade han med en som då ansågs inte vara tillåten, och domarna tillåt det här och vi vinner. Jag tror vi gör 1-0 med bara några minuter kvar. Jag vann med 1-0 tror jag. Och det där var det livat om, så att plockar har betydelse.
Jag hade målvakt.
Får jag bara, innan du säger den där grejen, minns ni inte, ska vi gå back to the roots här, minns ni när man var liten, jag kom att tänka på det, jag såg ett par kids som var ute och spelade landhockey här uppe i Norrland för några veckor sedan, minns du när man stod med den här? Alltså, ja, nu visar jag på en keps här i kameran. Böjde kepsen och så är det en tennisboll. Ja. Och så ibland, du vet, någon tejpar lite hårdare här ute i kepsen för man ska ha bättre grepp, och så plockar man i kepsen. Fan vilken nostalgi. Jävlar vad jag saknar det. Liksom.
Jag spelar med Mikael Andersson andra målet, eller första målet några säsonger också, i 10 säsonger i Karlskoga. Kommer in, ska duscha, sitter Mikael Andersson full mundering i bastun. Vad fan gör du? Nej, det är demoner. Det är demoner. Jag måste basta ut demonerna, grejerna. Så att han och basta med grejerna för att ta ut dem.
Två saker. Linus Fernström.
Ja, just, just det.
Förlåt, det var dåligt av mig. Jag var i Frölunda också. Mm. Det andra var att jag har också en benämning apropå målvaktsskydd som är, jag skulle köpa en tröja för inte så jättelänge sedan och då var det en färg som jag inte riktigt kunde benämna. Mm. Och då tror jag att hon sa konjak. Ja. Jag tror att det är den jag har, det är den jag har på mig. Ja. Ni ser den färgen. Ja. Men jag sa att den var benskyddsbrun. Kommer ni ihåg hur benskydden såg ut förr? Ja. Mm. Var liksom, alla var ju
körvåderskydd bruna. Liksom.
Exakt. Mm. Ja. Så det benskyddsbrunt är ett mode, en modefärg för mig.
Men du, vi ska återkomma till vi ska återkomma till Brynäs och Södertälje och transferfönster. Men jag måste bara säga, jag gjorde ett inslag åt TV4. Det här måste vara 2010 eller 11. Då tog vi alltså en målvaktsutrustning från 2011 med deras skydd och jämförde med skydd som man hade i början av 80-talet. Mm. Som någon hade liksom grävt upp ur någon garderob. Och så tog vi, det var då Marcus Svensson som ju senare var i Färjestad och så vidare. Han var i Skellefteå då mot Joakim Eriksson, som ni minns. Han var ju både Brynäs, Leksand, Skellefteå och så vidare. Mm. Och de två skulle mötas. Joakim Eriksson fick de nya skydden. Marcus Svensson fick ha de gamla skydden.
Jag tror jag kommer ihåg där.
Ja, då skulle de gå ut och liksom stoppa puckar med det där. Men det går ju liksom inte i nya stilen. De vet ju inte hur de ska hantera. För du täcker ju ingenting med de gamla skydden om du spelar som du gör idag.
Ja, titta nej. På gamla avsnitt. Jag har sagt det förut. Mm. Googla Sportnytt från 80-talet. Titta på målvakterna. När forwarden passerar blå, då är de 14 meter ut och slidar och hoppar. Det är alltså helt fantastiskt.
Man skulle göra sig så liten som möjligt, kändes som också.
Ja,
inte så stor.
Ihop så här.
Ja. Ja, otroligt.
Ska vi gå in på lite, jag tänker att vi ska gå igenom, vi börjar med att ta de som har gått från Hockeyallsvenskan till SHL och göra en liten utvärdering av dem, för det är tre spelare som har gått, eller som har gått till SHL kan man säga senaste dagarna, de grejerna som jag har med här som har koppling som alla känner till. Om vi börjar med att Martin Johansson, tidigare TPS, tidigare Örebro, tidigare Mora, tidigare Färjestad, nu ska spela för Oskarshamn. Det kändes ju som att jag har inte hört det namnet på, ja, sen han var med i finallaget i Färjestad, var han med och vann för 2 år sedan. Men vad tycker du om det, Martin Johansson till Oskarshamn?
Ja, nej, vi får se vad han kan uträtta. Han har ju inte spelat på hela säsongen, men det är såklart att det var en bra spelare på den här nivån förut, men ja, den känns ju långsökt att han ska kunna in och förändra någonting i Oskarshamn.
Och Alexander Ljungkrantz då från Almtuna går tillbaka till Färjestad dit han var tidigare under säsongen. Och han har alltså varit ägd av Färjestad hela den här säsongen. Jag tror faktiskt vi var inne på det här lite kort i en podd här tidigare under säsongen. Det har ju varit lite otydligt det där minns jag. Men Ljungkrantz är väl en ganska bra breddforward för Färjestad att få in. Han kommer ju att spela i Almtuna tills det att Färjestad behöver honom. Så har jag förstått det. Eller Fredrik, har du hört något annat?
Nej, det är den bilden jag har också. Så att det är ingenting som ens blir upphetsad av att prata om. Att men det är en spännande spelare, ja.
Ja. Jag blir upphetsad av att prata om att Kyle Toppen går från Västerås till Modo. Vi har ju väldigt mycket, vi har ju faktiskt väldigt, väldigt mycket lyssnare i Örnsköldsvik, även om vi pratar fortfarande mest om Hockeyallsvenskan. Men Topping känner vi till rätt väl. Vi har ju sett honom väldigt mycket. Vad tänker du om den värvningen, Daggen, om vi börjar först och främst att Kyle Toppen går till Modo?
Att det är en ganska smal marknad. Jag tycker Topping är en bra spelare, har gått ner sig lite på slutet men har gjort mycket av sina poäng utifrån och har bra skott, men jag tror i SHL så måste du komma in i den där heta ytan och göra det, men det är såklart en breddspelare för Modo som kan göra det bra, men inte göra något underverk, det tror jag inte på SHL-nivå.
Fredrik?
Nej, men att potentialen är där, att det finns något spännande över honom, vi har sett honom hattricka någon match och vi har sett honom sticka ut lite grann. Jag tycker dock i sin helhet har han inte varit tillräckligt bra och det är en förklaring till att Västerås inte har varit bättre som lag betraktat. Sen ska vi ha med oss nu när vi pratar om de här förändringarna, den faktorn som ofta har att göra med att det handlar lite grann om vilken miljö du kommer till, vilken roll får du, vem spelar du med, hur spelas hockey, vad är det för ledarskap. Det är inte så enkelt så att man bara knuffar från ett lag till ett annat och att det ser likadant ut. Så att det, såklart finns det någon nyfikenhet på alla de här förändringarna som har gjorts. Vi kommer ju snart till de interna, alltså sidledsförflyttningarna också i Hockeyallsvenskan som kan vara av intresse att se. Men jag håller inte Topping som någon som skulle kliva in och rädda Modo från att inte behöva kvala. Alltså han kommer inte vara den som är skillnaden där. Det är inte min tro i alla fall.
Nej. Jag slänger in lite frågor som vi har fått in här via Instagram. Då kommer in intressanta frågor. Gustav Nilsson frågar först och främst, när har ni lunch? För jag sa att vi skulle spela in det här vid lunch. Klockan är 10:02 när vi bandar det här. Men vi ska komma in på värmningarna. Men jag tyckte att den här var en kul spaning från Magnus Blomgren. Som skrev så här, har Scan gått in som huvudsponsor i Vik i och med att tidernas slakt har gjort av en svensk trupp? Men vad säger ni om Västerås då? Alltså, jag förstår att det här är en jäkla vattendelare. Vi har ju varit inne på det här. Att liksom, ska man verkligen... Jag tyckte det var konstigt att man tog in Niklas Lundström. Det gjorde jag tydligt i onsdags. Men Fredrik, vad tänker du om det här att Västerås säljer av egentligen ganska mycket av offensiven i alla fall?
I grund och botten handlar det ju om att man erkänner sig besegrad. Man har inte haft en tillräckligt bra säsong och man har svårt att se att under rådande omständigheter så kommer inte vi ta det egentligen i slutändan handlar om en SHL-plats. Och det kan jag faktiskt tycka är lite förståndigt. Sen förstår jag att det handlar om respekt och det handlar om heder. Nästintill, alltså att klubbkänslan, vad du ska stå för som klubb och att som man, är man supporter till Västerås så tror jag att det kan kännas svidande och på gränsen till förnedrande, tänker några. Andra har det resonemanget att okej, vi släpper ett antal spelare. Jag hörde en siffra på stora pengar på Mingoya till exempel som gick till Vålerenga i norska ligan. Och kan du då hantera pengar nu som du har nytta av om du ska starta om och bygga om så kan jag ju förstå det. Men jag skulle tänka själv som tränare om jag var Carl Helmerssons skor. Att det skulle ju vara en signal, ett signalvärde som inte är något bra. För jag tror inte att man ska räkna det med att de har släppt kompenseras av det de tog. Utan det här är ju ett minus så att säga i det sportsliga.
Men vad gör det för skillnad mot till exempel ett Västervik som säljer av spelare?
Ja, men får jag säga vad jag tycker?
Jo, men...
Ja. Jag tycker att det säger är, alltså det engelska uttrycket cut your losses är det bästa jag kan komma på. Att de inser att ja, men det blir inget mer av den här säsongen.
Nej, men det är väl självklarhet att det är så. Det är väl självklarhet. Men vad
menar du med, med Västervik?
Vi har ju kritiserat Västervik Antuna att de släpper spelare på det sättet de gör.
De har ju ändå gjort regelbundet och över flera år skulle jag säga.
Det är väl skillnaden för mig, eftersom du frågar, det är att Västervik går inte för en SHL-plats. Det gör Västerås. Och Västerås har insett att där vi står nu, man utvärderar det manskap man har. Man sitter på en i sammanhanget ganska hög kostnadsbild. Du kan få avsevärt mer för Mingoya än du får för en kanske en spelare i Västerviks trupp som den ser ut nu. Så kan jag förstå att man tänker att då är det ett sätt att plocka pengar. Men jag tar inte ställning till... Jag pratar egentligen bara från den egna erfarenheten att det skulle vara ett signalvärde om jag var tränare. Däremot så har vi pratat här om att vi har supportrar där vissa tycker att det är helt rätt och andra tycker att det är skamligt.
Mm. Ja, jag köper, alltså jag förstår varför man gör det i Västerås. Jag tycker fortfarande att det är jäkligt tråkigt och jag tror det skadar Västerås klubbmärke och framtiden också lite med supportrar och allting där man har kommit för sportsligt.
Men det är väl alltså det vi säger?
Jo, jag bara fyller i. Att jag tycker att det är riktigt tråkigt där man hamnar i och det är inte där Västerås ska vara och det är totalt misslyckande av det här lagbyggande. Och sen förstår jag inte att man tar in två finnar och en målvakt utöver det för att man ska liksom på något sätt kompensera upp någonting.
Nej, det kan jag inte förstå. Då kan man mer ge en junior och den chansen. Men får jag ställa frågan så här då? Vad tänker ni om... Alltså hur ska man kunna sälja biljetter till de återstående hemmamatcherna? Jag såg det var någon support, jag har inget namn på den som ju sa det. Att, ja, men jag har ett säsongskort. Är det någon som vill ha den så kan ni ta det för att jag har inte tänkt gå dit.
Jag tror att det är så här att kvällens match mot är det Östersund va? Mm. Är en så kallad en kronas match eller gratis match. Man har olika namn på det där. Där man då får sponsorer och privatpersoner att betala större summor för kvällen. Och att det är en väldigt viktig del av intäkterna för Västerås. Och det är klart att med de signalerna att sälja av spelare så borde ju reaktionen sannolikt kunna bli från de som tycker varför ska jag ställa upp för er nu då? Den siffran ska jag med nyfikenhet ta del av.
Ja, det blir jäkligt intressant att se vad som kommer av det här med laget och allting. Hur de... Kan de få någon positiv energi av att det händer saker eller att de lägger sig ner och dör nu? Det ska bli jäkligt intressant. Och som du säger Fredrik, jag såg ett väldigt intressant klipp på Björklöven. Du Lars och jag vet inte om ni såg det på Twitter också, en, jag tror att det var en Björklövens supporter som la upp på en äldre supporter i Björklöven.
Du just, han var gäst hos mig och Harald för några år sedan. Jag såg, jag såg bara bilden, jag har inte hört intervjun. Vad sa
jag
han?
Tycker att det var en, nej, men han bara liksom, man ska inte lyssna på supportrarna, vi dras av känslor. Och sen sa han, vi ställer upp i vått och torrt. Och det är väl det här de måste göra i Västerås också. När det går dåligt och tufft och föreningen är inte där de ska, så måste man ändå ställa upp, för man vet att det som komma skall och framtiden är viktigare. Och då måste man verkligen ställa upp och gå på matcherna.
Ja, det skulle vara intressant att höra, höra Västerås med Niklas Johansson och ännu högre upp vad man tänker för framtiden. För snacka om att det lär nog hända någonting här under off-season i Västerås också. Jag tänker att vi kan ta lite frågor om de just spelare som har gått från Västerås då. För Sätermannen 14, Mikael Åberg med flera är det som har frågar. Kagge Bagge frågar om topping. Det är många som frågar om Hutchison till AIK. Som ersättare då till Konto som är skadad resten av säsongen. Hutchinson blev ju skadad, Fredrik. Du minns sista matchen innan jul där mot, var mot Mora hemma va, när han vred knät. Han har ju inte spelat sedan dess. Vad tänker vi om Hutchinson till AIK?
Men jag, känslan är jag paketerar, jag gör det enkelt för att säga att de här Västerås-importerna som har släppts håller en bra nivå och kommer vara en tillgång var de än har hamnat. Däremot så tycker jag inte att det är någon, jag tror inte att det är tänkt så heller att det är att du ska sticka ut, när vi har pratat om hur tunn marknaden är. Så att jag vet inte hur snabbt han är spelklar.
Jag tror att han är fortfarande skadad. Hutch. Han har ju varit skadad 15 matcher, men det som de får i AIK är ju en av de bästa framför mål i powerplay och i 5-5. Så där är han ju stor stark. Men sen så tror inte jag att han, jag tycker att han är för trögfota för att spela center. Och där kan de brista lite i försvarsspelet. Men alltså, det här powerplayet att ta in honom med den här tyngden, så kommer han göra mycket poäng. Han har gjort mycket mål framför mål där, så det, ja, det kan vara en härlig rekrytering inför slutspelen när det behövs lite tyngd.
Vi kommer tillbaka till AIK inför kvällen, men jag måste bara få fråga, alltså AIK, snacka om viktigt i onsdags. De fick alltså tillbaka Bibå, de fick tillbaka Fitzgerald som gjorde 2 mål i sin första match. Hutchinson nu då senare kommer in med, är det någonting han kommer in med, så är det tyngd till ett slutspel. Därav känner jag ett stort intresse att se vad han kan uträtta när det blir tuffare och det blir viktiga matcher konsekvent för AIK. Det tycker jag känns kittlande. Men AIK har ju några positiva signaler inför vad som kommer skall här.
AIK är ju, den här delen tycker jag är relevant att fundera lite grann över när det börjar närma sig slutspel, hur du tar dig in i ett slutspel. Jag har varit med själv och erfarit att när man liksom slidar in och med Guds försyn tar sig dit, så är du sällan liksom påkopplat när det börjar. Så att lite hur du pikar, jag tycker att AIK ser bra ut. Jag är jättenyfiken på kvällens match och derbyt på Hovet där, hur man hanterar varandra när det är två. Det är tvåan mot trean, det är det laget som vinner den här matchen ikväll som har en chans i mina ögon att kanske jaga Brynäs, även om de har satt sig i ett jättebra läge. Så att AIK känns det stora just nu. Trots att man har saknat folk en längre tid, så tycker jag att man spelar tufft och rejält. Det finns en kaxighet som jag värdesätter också. Och får man då fylla på med folk, som det gör ju inte AIK sämre.
Nej, jag tycker de har varit, om du kollar på de sista 10 matcherna, tycker de har varit konsekventa i sitt sätt att försvara utan puck. Alltså hela tiden möta fem man, trygga försvarszon, går ut ganska hårt med första, men så mycket mer konsekventa i det försvarsspelet utan puck, och det har varit, då är de också ett av seriens bästa lag de senaste 10.
Vi återkommer till AIK lite senare när vi ska prata upp derbyt. Det blir lite hoppigt här i avsnittet, men vi vill ändå stöka av lite grann det som har värvats till Hockeyallsvenskan. Vi tar en avstickare, en Daniel Sylvander från Fassa. Jag såg Sebastian Selin var ju där också, för detta Björklöven och Skellefteå och så vidare. Gick också till schweiziska andra ligan, om inte helt
galet.
Mitt gamla, ditt gamla gäng.
Jaha.
Ringde de dig om referens då eller?
Nej, men jag ska fan höra av mig till Selin. Jag känner inte honom, men hör hur det är där.
Är det EHC Olten?
Ja, Ice Hockey Club. Ice med E.
Mm, just det.
Deutsche.
Men vad tror ni om Sylvander? Jag menar, Sylvander har är ju det att han har en fin karriär från både Modo, från, han var ju lagkapten länge i Modo där, ett storsatsande Modo, och dessutom Rögle bland annat då.
Jag uppfattar det som en hyvens kille. Jag har varit på middag hemma hos honom när jag fick resa runt och äta med lite hockeyfolk och snacka. har ju en sån familjär personlighet. Jag tror inte att det är något spektakulärt de får. Det är inte någonting som är omvälvande, men jag tror han kan förstå hockeyn, Tommy Samuelsson vill spela. Jag tror att han kan kliva in och vara en som gör Nybro lite solidare i den här slutspelsjakten. Och skulle man ta sig till åttondelsmatcher eller till en kvartsfinal, så skadar det ju inte att ha svensk rutin och trovärdighet. Men särskilt fräck är han väl ändå inte.
Nej, men det känns som en bra lagspelare att ha liksom, ja, när det stabiliserar upp det hela. Inför ett slutspel har varit med där för liksom, och jag tror Tommy Samuelsson känner trygghet i liksom, vad han får in där. De har ju en rätt rejäl skadesida där också i Nybro.
Men för att fråga en sak.
Filip Bratt där, ska jag säga. Det är väl Jesper Bratts brorsa som var, han var väl i AIK en sväng och sådär.
För att fråga en sak. Jag var i Nybro och jobbade lite med mitt andra jobb. Och då hade de medlemsmöte i Nybro. Och min känsla var att väldigt, väldigt negativt från en stor del av supporterna över Nybros säsong.
Va?
Men är inte det så enkelt så att du har förklaringen alldeles strax då? Få höra nu.
Kalmar.
3-2-1.
Kalmar.
Kalmar.
Är det? De ligger efter Kalmar. De har förlorat mot Kalmar i derbyna. Vilket gör att det blev en negativ. Men för mig, alltså jag är, både Kalmar och Nybro har verkligen imponerande säsongen. Och att man har ändrat perspektiv från att vilja vara kvar i ligan till att man tänker att man ska vara med och slåss om en 6-5-4 plats i Hockeyallsvenskan. Det är, ja, jag förstår att man liksom dras med att det har gått bra den här säsongen, men för mig har Nybro överträffat alla förväntningar den här säsongen.
Ja, de får ju satsa på att om möjligt då nå den där sjunde platsen som Kalmar har nu. Det är ju bara en poäng upp till Almtuna som är åtta. Och sjunde platsen har ju Kalmar då på 66, och de är två poäng bakom där, så det kommer ju bli ett race. Vi tar några fler nyförvärv också. Där Djurgården tog in Kalle Lopponen från Västerås. Det kändes inget ont mot Kalle Lopponen. Jag tror att döma av västeråsarna så var de inte helt missnöjda över att släppa honom. Och jag har inte riktigt sett den uppsidan som Djurgården har tagit in. Men då behöver vi bredda sin backsida. Vad tänker du om den?
Alltså, vem har varit bra i Västerås? Alltså, det är såklart att fair det är svårt point att vara bra i ett så katastrofala som Västerås har varit. Men det är bra skridskoåkning, bra med pucken. Kan säkert få ut någonting mer än han har fått i Västerås. För där han har ju fått noll och ju knappt spela på slutet här också. Så det är en win-win för båda. Kan man få någonting, och jag tror när Ytterell kommer tillbaka, så breddar man ju backsidan på ett bra sätt.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Burrow is a furniture company known for timeless design, thoughtful construction, and little details that make life in your space easier. And now they're bringing that comfort and style outside with their outdoor collection. Burrow's outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry stain-resistant foam cushions. As always, you get free shipping on every order. Get 15% off at burrow.com/acast. burrow.com/acast.
Två stycken in i Södertälje. Albert Wikman, en ung lovande kille från Färjestad som kommer in i Södertälje. Ung lovande 04 om jag inte är helt fel. Och dessutom Mika Pitkinen är det som hoppar in i Södertälje inför. Vad tänker du om dem?
Jag ska inte sitta här och låtsas att jag har koll på Pitkinen. Så jag passar på den. Vi pratade med Emil Georgsson i Gävle i onsdags, och Det mest intressanta i det samtalet var väl att han hade med en extra sån här telefonladdare för att det var mycket att göra. Men jag tycker liksom vi kokar ju soppa på spik här nu. Vi pratar om spelare som inte är ögonfallande eller som kommer förändra det, utan det här grunden tror jag man tänker så här: kan vi få in någon till som håller okej nivå? Det ger oss konkurrenssituation på träning, vi får en bredare trupp, vi får fler att använda, vi kanske kan få fart på någon genom att liksom få in honom på en annan position. Så att det här tycker jag är ett tecken på att, och det är kanske lätt för mig att sitta och säga, men jag tror att det kommer gå åt ett håll där man i större utsträckning ser om sitt hus tidigt. Ja. Att man bygger en bredare trupp och sen att man hittar sätt att... Och då kopplas ju det här ihop lite grann med det som vi touchade vid. Vi ska inte fastna i den diskussionen igen, men det här med att låna ut, huruvida man, nu syftar jag inte på om man ska låna till något lag man inte tycker om eller supportarna inte tycker om, men att har du en bred trupp i SHL så behöver du ha speltid på ett gäng killar som inte får spela i det laget. Frågan är om Hockeyallsvenskan också kommer ha ett bredare tänk med att man har folk kanske tillgång då i Hockeyettan, vad vet jag. Men att det är sluthandlat i sista minuten på stora fräcka namn.
Men Södertälje Krupic är ändå ett bra namn att få in så här. Som inte, tillsammans med Lupponen, har ju knappt fått spela.
Känns som en bra uppsida där, känns det som.
Han verkar ganska nöjd att komma också när ni intervjuar honom.
Slätan.
Slätan
när han pratar.
Våran bildproducent Emir Haspic som var bildproducent i den matchen, han sa att det är de två elitserierna, alltså SHL och Hockeyallsvenskans enda som har koppling till Bosnien. Och Emir är därifrån. Han är också kanske TV-Sveriges mest hetlevrade människa. Han är en sån som, om lyssningen går sönder, att vi inte hör bussen, så behöver man bara ryta till lite grann, så hörs det genom vägg och publiken då. Men det, nog om det. Några som faktiskt har värvat och finska namn, det är ju Björklöven som har tagit in Sakke Hämäläinen från Pelicans och Lenni Kiilinen från även det Pelicans. Så Perkentti
fick... Det var ett härligt namn. Lenni Kiilinen. Han har inte så busiga siffror. Han är ju den fysiska spelaren som åtminstone rent kroppsligt av de två. Hämäläinen.
Hotala.
En liten pajsare. Ja, nej, men jag tänker att, jag vet inte om det, bara för att Kente heter Kente så tänker man att, och han är från Haparanda, så har han koll på varenda finsk hockeyspelare.
Han råkar vara bilen över det. Så
ja, plockar upp någon.
Men det största som har hänt i Björklöven är väl att, sen vi senast poddade, att Mayer har försvunnit. Ja. Vi pratade om det, Fredrik, du har varit inne på det ganska länge, att någon ska sticka.
Och en Björklövens supporter som skrev till mig när de torskade senast, jaha, här har du tjatat om att Mayer ska bort, och det ska jag säga att jag inte har gjort. Jag har pratat om att ta bort någon. Sen vill jag säga att det var Lars Lindberg som sa Mayers namn en gång i tiden.
Det var bara ett exempel, det var inte så att
du ser vad som händer nu, Lars.
Jag skyller inte ifrån mig nu, men den här supporten tyckte, ja, nu fick du som du ville och inte fan vann vi. Vad är nästa steg? Jag tror att han gjorde det med lite kärlek, men det är ju också ett sätt att agera på i slutändan.
Mm. Ja. Men ni tycker att det var ett rätt beslut att skicka med er? Alltså, det vi har sagt, eller det, Fredrik, du har ju varit inne på det, att det rör om i gruppen, det ändrar gruppdynamiken.
Ja, det gör det, och det ger lite syre. Och det här är ju sällan något personligt, och jag tror inte att Mayer har gjort någonting som förtjänar att man ska skickas ut med huvudföret av det skälet. Utan helt enkelt, okej, vi har inte rätt roll till dig. Vi tycker att inte du får ut tillräckligt mycket. Du är inte tillfreds med din situation. Vi klipper där. Det rubbar lite grann, det rör om lite grann. Och det släpper in lite syre. Så att jag tycker inte att det är så dramatiskt, men jag tror att det var rätt.
Ja. Men de är ju för små, de är för svaga mot kompakta försvarsspel, och det var därför jag var lite chockad när de tog Hämäläinen igår då. Men nu tog de in, jag vill säga Lemmy varje gång, men han heter ju Lenny. Så,
Lenny.
Ja. Så men det, ja, för mig var det inte förvånande att de släpper honom.
Fyra dubbelskrivningar som jag ville ha en kort kommentar på. Jag slog ihop alla fyra. Viktor Brattström blir alltså registrerad i BIK Karlskoga. Jesper Myrenberg tillbaka i Djurgården då, som tredje alternativ, som kom in i kvalet i fjol, och inte minst så stod han i finalserien mot Björklöven väldigt mycket. David Rautio till Brynäs. Har ni hört det i någon podd under säsongen kanske? Att det ska vara ett alternativ.
Ja, men då var ju det som målvakten som skulle stå, om vi nu ska låta lite spännande.
Det sa jag aldrig specifikt. Jag sa att de borde ringa till David Rautio. Vi får se. Notera det här också. Tim Juel Östersunds fostrad uppskriven då som alternativ där inför ett eventuellt kval, men det kräver ju då att Timrå ska ha åkt ur slutspelet i så fall. Men Tim Juel ska ju kunna gå in i ett kval och hjälpa moderklubben, eller barnsklubben. Det hade varit någonting.
Apropå målvakter och lite småkonstiga grejer. Vet du vad Tim Juel gör en matchdag?
Ja, kan vi dra lite om det? Alltså Tim Juel är ju en...
Har du hört det, Fredrik?
Hans bror Patrik Juel, ska vi säga, trogen lyssnare. Och som jag har varit runt i Hockeysverige. Och Tim har ju varit i Bikalskoga. Var ju där han fick sitt stora genombrott innan han åkte till Oskarshamn och nu Timrå.
Ja, men Tim Juel är en fantastisk människa och en grym målvakt när jag spelar med i Karlskoga. Men han har ju så mycket tics för sig och så mycket grejer. Så när han var i Karlskoga så ställde han alltså över 40-50 larm på telefonen. Så på matchen så vaknade han i viss tid och sen så var det 30 minuter till nästa. Då låg han och kollade telefon i sängen i kanske 30 minuter eller 15. Sen ringde klockan igen. Då gick han åt frukost. Åt han exakt frukost på samma tid. Sen ringde klockan igen. Då gick han in och duscha.
Exakt, Skalman eller?
Exakt samma tid. Sen gick han till hallen precis på samma tid. Och sen gjorde han samma uppvärmning, samma grejer. Så gick de här larmen under hela dagen. Det är fan målmedvetenhet och hålla.
Men får jag fråga, jag ska återkomma till Tim Juel, men ni som har varit i hockey, man säger alltid att målvakter och trummisar, det är egna personligheter. Mm. Är det en tes ni skriver under på?
Ja.
Ja, men det var mer förr. Det var nog mer förr, det är bilden jag får idag, att de har blivit som andra, vilket är lite tråkigt för det finns ju så många legendariska målvaktsberättelser genom åren.
Tim Juel, ska jag säga det, var det inte någon bortamatch när han liksom ville ändra resschemat för att hans uppladdningar skulle bli störda om ni åkte på ett annorlunda sätt när ni var i Karlskoga? Han stod ju den här episka semifinalserien mot Björklöven när Karlskoga gick från 6-1 till 6-5 och Torell hade skottet just utanför i match 7.
Tro mig, Lindberg, tro mig, det hände mycket under Tim Juels vistelse i Karlskoga som var anmärkningsvärda, och det var en sak som han ville ändra.
Jag skulle bara flika in där. Han var ju faktiskt skadad då. Han var ju en av många som var skadade. Så det var ju, det var väl den gode Erik... Nej, vem var det som stod? Inte Erik Hanses. Det var...
Det var Stefan Sten.
Granqvist,
va? Stefan Sten. Hörrni, då har vi gjort av det med silly season. Och det man kan summera det hela var som att det blev en storm i ett vattenglas. Och det kanske inte är det som kommer att avgöra. Sluttampen på grundserien. Förstår jag rätt att det är ungefär det ni säger underbetonat?
Ja.
Bra summerat, Lars Lindberg.
Ja. Hörrni, då tycker jag att vi ska kolla till några grejer. Och jag tycker att vi ska först ta det som komma skall. Det är bara några timmar bort till Stockholmsderby mellan AIK och Djurgården. Tvåan mot trean i tabellen. En trepoängare här gör ju att ett lag får en stämpel på sig som den stora utmaningen till om Brynäs på något sätt ska kunna tappa den här sjupoängsledningen i tabelltoppen, så är det den som vinner idag. Vad tänker ni för kvällens derby?
Nej, att jag har lite senaste derbyt i huvudet där jag tyckte att AIK stängde ner Djurgården ganska rejält och var ganska energilösa ett Djurgården vi fick se. Nu tycker jag senaste matchen, jag tittar lite på Djurgården senast mot Tingsryd, lite att man vill liksom vänta på det som komma ska. Jag förväntar mig att det är två lag som
Nybro?
Sätter fart.
Nybro, ah,
Nybro, förlåt. Ja, det är jag som sladdar lite.
Ingen fara.
Jag förväntar mig att det är Djurgården som kommer ut och vill ta kommando lite mer. Sen så AIK som ligger på rätt sida och prioriterar försvarsspelet, men jag förväntar mig mer av Djurgården nu när man har fått tillbaka lite spel och Kryger tillbaka. Så ja, jag är riktigt laddad. Sen tycker jag det är synd att det inte är supportrar från båda lag. För det tycker jag tar udden av det lite, faktiskt.
Det var inte samma sak sist, när Djurgården hade bara fans.
Det finns ju en fakta som är intressant här. Av 7 spelade derbyn från de här 2 säsongerna nu så har ju Marcus Kryger spelat 4. De 4 har Djurgården vunnit. De andra 3 har AIK vunnit. Nu är det inte fullt så enkelt att det handlar om en spelare, men det säger mig någonting att man klarar av att spela ännu lite mer strikt, disciplinerat och skärpt när Kryger är med, så att jag tycker det finns bra förutsättningar för att det här ska kunna bli en intressant match. Jag är nyfiken på att se om det jag var inne på förut, om AIKs tuffhet, det här rejäla, effektiva AIK som vi ser i, det är också en sån faktor som vi ska kort nämna, och jag kommer prata om det ikväll, så jag tjuvar lite nu, men att det är Brynäs och AIK som ligger på exakt samma procent dessutom, med 11,47% i skotteffektivitet, det vill säga, vilket är högt. Det brukar krypa längre ner i slutändan. Men det, för mig säger det att misstag från Djurgårdens sida, så kommer AIK kunna vara effektiva och utnyttja. Kommer det fysiska spelet, forechecken från AIK, att pareras av Djurgården? Det som jag tycker att Djurgården har utvecklat under säsongen från den pissiga starten och framöver sen, så är att man sätter pucken snabbare i spel. Axel Andersson är en viktig faktor i det. Pontus Johansson, när han var med, tyckte jag bidrog till att man flyttade ner spelet istället var i AIK-zon där de har sina svagheter. Så det finns ju några spelmässiga delar som är intressanta. Sen för att säga det vi alltid tjatar om och säger, om det är korrekt eller inte, men att derbymatcher, oavsett om det är i Kalmar eller i Stockholm, ger andra faktorer. Det som jag tycker är relevant för kvällens match är att det är sista derbyt. Det är två mot trean. Vi är nära ett slutspel. Ja, i grundserien. Och att det skulle kunna vara så att man springer på varandra igen. Då finns det en moralisk aspekt i det också som kommer vara jäkligt viktig ikväll. Att man vinner situationen, att man delar ut. Jag förutsätter en mer fysisk och tät match. Jag är inte dugg förvånad om vi har relativt mycket tjafs.
Greve tillbaka.
Gurgel, Greve tillbaka. Spel. Ja, och han kan ju det där med att trigga på alla cylindrar. Det var väl även i derbyt senast som han fick en avstängning, va?
Sen tycker jag det skulle bli intressant.
När någon dum tv-expert uttryckte sig slarvigt. Jag vet inte, minns inte vem det var.
Just det.
Okej. Men jag är lite så här...
Kåkvarare.
Ja, just det. Det var roligt det. Men jag är lite så här på Djurgården också. Jag tycker att man inte får fart i 5-mot-5 spelet riktigt. Jag tycker man har ett bra powerplay, bra boxplay, men de tar in nu senaste matchen, de får inte liksom det övertaget i spelet 5-mot-5, vilket jag saknar lite. Det ska bli intressant att se om man liksom kan få det och sätta sig lite bättre här inför slutspelet.
Mm. Ja. Det finns lite frågor som vi vill ha svar på ikväll.
Ja, häftig match. 18.30 gäller för TV4 Hockey och TV4 Play för dem. Jag tycker vi ska dra mellanskiktet här lite grann. För det är ju fyra lag som just nu innehar en slutspelsplats då, som kommer att spela åttondelsfinal. Kalmar, Almtuna, Nybro och Karlskoga. Där Karlskoga fick slut på blödningarna i och med att de vann mot Västerås här i onsdags. Det gör att det är fyra poäng som skiljer från Karlskoga som är sista lag till slutspel just nu till Tingsryd just under strecket, och Västerås finns ju med där också. Men vad tänker ni om de här fyra då, som ju väldigt mycket talar för att de kommer att spela en åttondelsfinal nu, även om Tingsryd och Västerås vill utmärka sig. Är det de fyra lagen där bakom, eller vad tänker ni?
Först tänker jag nog att jag hade gärna sett Kalmar mot Nybro.
Ja, jävlar vad. Snälla kan vi få.
Ja, det hade varit en höjdare. Det såklart finns det en rimlig chans, tycker jag, både om jag petar ner två platser till för både Tingsryd och Västerås och går för det. Sen har Västerås nu gjort de här stora förändringarna som vi har pratat mycket om idag. Låt mig säga så här, jag är inte dugg förvånad om Västerås är bättre idag. Att det på något sätt de som är kvar och att du mobiliserar en kraft. Så det har vi sett. De möter Östersund och då tycker man att de ska vinna den matchen. De stänger åtminstone dörren neråt i sånt fall.
Ja, de kan ju avgöra kvalet i princip om de vinner idag. Eller det har vi ju sagt länge att Östersund och Västervik kommer att kvala. Ja.
Men däremot de andra lagen där, att Karlskoga blandar ju och ger igen nu. Vi var ju inne på att de hade en jättefin streak länge, sen varit ett gäng förluster. Powerplayet, hade du någon åsikt om Lars var i tv i onsdags?
Han kastade mig under bussen där.
Jag slängde Dagger riktigt under bussen. Han sa att powerplay inte var lika bra. Jag bara, nu gjorde de fyra mål i powerplay.
Ja, men jag var ingen spå kvinna som sa att i framtiden kommer det vara dåligt. Jag sa att just när de har förlorat de här matcherna så har inte powerplay varit lika bra. Men...
Är de att räkna med som du sa?
Lugn. Men det försvarsspelet i den matchen av Västerås, det var så undermåligt, så det var inga direkt att Karlskoga satt upp ett jäkligt bra powerplay, visst gjorde de, men det var också riktiga, riktiga tavlor från Hallonen och bedrövligt försvarsspel, pucktittande försvarsspel.
Kalmar har ju faktiskt gjort en push här. De har vunnit fem av de sex senaste. Så 5-3 poäng på de sex senaste matcherna. Så snacka om att Kalmar har gjort en push för att ta den där sjunde platsen.
Verkligen. Och det, jag har nog varit för tystlåten kring Kalmar. Jag säger det. Det är beundransvärt med det, de förutsättningar man hade, även om det är länge sedan nu. Men det som slår mig är förmågan att liksom spetsa det ytterligare rent spelmässigt som de har gjort på den senaste tiden. Och den karaktären jag tycker att man visar. Jag ska också säga att Almtuna som är med i den där choket av fyra lag är ju det kanske mest oberäkneliga laget. Och tillsammans med Mora, de lag som vi pratar i förhållande till vad de gör lite för lite om. Men sen är ju det där så intressant liksom, vem får vem? Vem tar vem?
Tänk idag. Tänk idag.
Men vi hoppas på Kalmar-Nybro såklart.
Ja, men tänk idag då. Kalmar slår Björklöven. En match mindre spelar. De har 4 poäng då till Björklöven. Mm.
Det blir... ja, du har ju ett par sådana matcher idag. Ja. Precis som vi sa, Västerås-Östersund. Du har Björklöven-Kalmar och sen har du derbyt på Hovet som avgör möjligheten till att nå någonstans.
Mm. Och dessutom spelar Björklöven hemma mot Kalmar. Det är också ett orosmoment för Björklöven.
Det är ju bizarr mening att säga.
Ja, men på riktigt. Vi har inte nämnt Björklöven så mycket idag. Förutom finska nyförvärven av Majer. Men det blev ju en ny sån där hemma. De förlorade Östersund borta. Nu förlorar de Tingsryd hemma. Och innan det, förra gången när de mötte Almtuna och Östersund. Då förlorade de Almtuna borta, Östersund hemma. Det är ju häpnadsväckande är vad det är.
Ja, det är 8 vinster på 22 matcher har de gjort.
Du hade ju en intressant bild, Lars, som du delar med oss i våran tv-grupp.
Ja, jag kan dela den på Rinksides Instagram. Men det som är ju noterbart från den är ju att idag ska ju dessutom Björklöven gå upp i en duell mot det svenska rallyt i Umeå. Jag kan tänka mig att en del mängdbesökare väljer rallyt, även om jag vet inte hur länge de kör och hur länge Stefan Klemets kommenterar där under kvällen för att kolla med Klemets. Men det var ju en markant nedgång i publik. Ni såg ju, det var en bild på ståplatspubliken med 5-6 minuter kvar till matchstart som jag hittade på Twitter. Där det såg ju, ja men det såg ut som att det var en träningsmatch i åskådarantal på ståplats.
Ja, och det här, jag vet inte hur mycket de här förlusterna skadar dem inför ett slutspel. Vi vet att de är starka mot topp 6, vi vet det är deras högsta nivå, men hur mycket de här placeringarna och ekonomiskt sett att man har presterat så dåligt på hemmaplan, vad det gör liksom inför ett slutspel och hur den här turbulenta tiden har skadat den här gruppen. Det ska bli jäkligt intressant att se när de går in i ett slutspel och är nu närmare om de kan samla någonting som är bättre än vad de har visat upp.
Ja.
För de har problem mot kompakta försvarsspel.
Är det det som är, och har ni kokat ner det till liksom att det är det som är problemet? Det har vi väl sagt vid flertalet tillfällen, vad jag kan minnas, att det är det som fortfarande är problemet. Ett problem mot uppställt försvar, kompakt försvar.
Jag pratade med en tränare här för några veckor sedan som sa, när vi mötte Björklöven så försöker vi locka ner deras backar i våran försvarszon och sen spela in i mitten. Och de har ju pinchat bort sig väldigt mycket. De är ganska ivriga på att gå framåt, vilket gör att det blir hål när de ligger på rulle sådär. Sen.
Jag tänker att det är mer att det är fler faktorer än så. Det handlar ju också om deras liksom effektiviteten kanske i på chanserna som man på spelare som förut har levererat och med ett tidigt mål. Vi såg till exempel för mig var den matchen mot Brynäs nu inte det var mot ett topplag, men att det finns en ängslighet i spelet som också gör att får man med sig tidig ledning, kan spela på sitt konsekventa sätt, får mål när mål rimligt vi ska göra, som ni förstår vad jag menar, så får de matcherna dit man vill. Och sen är det ju så här, den faktorn tror jag vi sitter ofta och pratar om, eller när vi pratar om de här spelmässiga delarna som naturligtvis ligger till grund för allting, och det är det där försvarsspelen som de har bekymmer med och en del motstånd, men det är också ett mindset, det är en mental grej som har skurit sig. Jag tvivlar inte på att Björklöven vill. Jag tror inte att de har de signaler jag får där, så är det bra humör i gruppen. Det är så sent som för några veckor sedan så vidimerade både spelare och ledare det, att vi kör det bra tryck på träningarna. Men sen kommer du till en punkt när det också blir jäkligt stressat. Du känner av trycket. Och jag tyckte då Brynäs var på besök i Umeå, när jag var där på morgonen och tittade på värmningen, så det var ett annat ansiktsuttryck hos både spelare och ledare. Och det är inte så konstigt att det blir så. Så att Jag tror att det är jobbigt för Björklöven att ta sig ur det här.
Jag vill bara säga, jag kollar på telefonen nu, det som jag brukar lägga bort när vi poddar. Jag har fått ett gäng noteringar. Många är, du vet, så här, giffar på folk som lägger, pekar på klockan att nu får ni bara dra ut podden. Sånt. Så vi ska väl konkludera här. Men jag har fått in en fråga för 2 veckor sedan som jag har lovat att ta upp. Och det, jag tycker det var en väldigt intressant fråga som ni ska få från en trogen lyssnare som heter Alexandra Tomasson. Som skrev en fråga här i början på februari som jag tycker var intressant som vi ska beröra. Hon sa så här: tjena, jag har en fråga till podden. Experter nämner ofta att vissa föreningar har misskött under många år och därför riskerar att ramla ut. Till exempel Brynäs, HV och så vidare. Vad menar man egentligen med detta? Vad gör de dåligt och hur sköts en välmående klubb? Det blir en rätt stor fråga, men vi kan tänka till lite grann kring frågeställningen som Alexandra skickar in.
Stort fråga. Jag ska ge ett konkret exempel som jag fick uppleva. När jag kom till Oskarshamn 2011 så hade Oskarshamn under en 10-årsperiod före det bytt ut en mängd ordföranden, sportchefer, tränare som fått sparken, hög omsättning av spelare in och ut, vilket så sakteliga leder till att det är svårare att rekrytera, det är svårare att värva för man vill inte vara i en osäker miljö. Bra tränare eller bra sportchefer väljer bort det för att man känner att varför ska jag vara där om det kommer ske någonting efter 10 förluster. Jag fick vara med om 6 år i Oskarshamn med samma ordförande, med samma sportchef, med samma tränare, med samma klubbdirektör. Under de 6 åren så gjorde vi jättefina resultat och vi hade några tuffa säsonger. Jag var med och vann väldigt många matcher i rad och jag var med och förlorade många matcher i rad utan att få sparken. 2 år efter att jag lämnade så tog man klivet upp i SHL. Och vad är slutsatsen av det? Inte att det var min förtjänst. Men det klubben gjorde där var att du stabiliserade dig. Du fick en större trovärdighet. Det var lättare att få sponsorer, få publiken, få rekrytera spelare, att vara i en miljö där det är lugnt och sansat. Det är vad jag menar med när det inte är korrekt skött.
Mm.
Mm. Förstod ni exemplet? Ja. Det är liksom en konkret
stabil konkret ledning exempel från toppen, helt enkelt.
Ja, att du inte svajar för lite motgång och att du i medgång inte tappar omdömet, kort och gott.
Och det är det som har hänt i de här föreningar som åkt ut. Det har varit kortsiktiga lösningar in och ut. Man plockar bort en tränare, tar bort en andra. Man hittar spelare, de här sista övergångarna man ska ha bara för att ha någonting. Det är ingen plan för vad du ska ha. Jag tycker Tomberg sa det ganska bra. Ibland så på de här transferfönstren att man, i sändningen då som ni hade senast, att man liksom, vad gör jag med gruppen? Vad gör jag med den gruppen jag har? Hur kan jag bygga de spelarna? Kan jag få ut lite mer av den här spelaren? Vad ska jag göra för det? Istället för att kolla man bara på lösningar och ta bort den spelaren och sätta in något nytt. Bara för att man trodde det ska vara lösningen. Och där har du ju ett problem som många klubbar hamnar i när det inte är tryggt, lugnt, städat.
Ibland också vet jag att vi skojar om att klubbarna, finns väl vissa klubbar även i Hockeyallsvenskan som inte bara en utan flera kommunikations, vad har de för titlar?
Ja, men kommunikationschef, kommunikatörer.
Ansvarig, ja. Kommunikatörer. Och det kan man liksom fnissa lite grann åt och tycka att man fan, hur svårt ska det vara? Men det är också en faktor som jag tror är betydande för en välmående klubb, hur du kommunicerar gentemot dina supportrar, mot sponsorer. I ljusa tider behåller du ödmjukheten, förklarar du varför vi går bra, vad vi bygger vidare på när det går lite grann emot, att du är ärlig, du är tillgänglig, du har tränare som faktiskt kan förklara och köpa dig lite tid innan liksom bilan faller. Så det är en faktor som spelar in hur du kommunicerar när det faktiskt går lite grann emot. Och det här med rekryteringar och värvningar, att fansen som är kanske det viktigaste som klubbarna har, för det är de som ska stå där i ur och skur. Dagen, du tog upp något exempel på någon äldre herre som var Björklöven där, att man ska gå i alla fall. Idag är vi ju lite mer väderkänsliga och får du inte med i supportrarna, tappar du den trovärdigheten så faller liksom intäkter och trovärdighet. Så att det där är en, hamnar du i det där onda, då är det tufft att ta sig ut.
Sen är det väl, alltså om du kollar på Västerås nu, det handlar inte bara att kolla på toppen. Alltså du kan inte bara kolla på A-lagsverksamheten, du måste kolla överallt. Hela föreningen, vad är det som gror? Vad är det som inte fungerar? För det är ju någonting under längre tid som inte har fungerat. då måste man ju kanske rensa ut och börja bygga om. Och hur är planen då? Inte bara att man tar upp något snyggt och säger så här, SHL 2024. Men vad fan sen gör man?
Det är väl oftast en mer marknadsplan liksom man gör för att sälja in liksom, få mer folk på satsningen egentligen.
Verkligen, men det är ju fortfarande hela föreningen som skriver under bakom det.
Mm. Och den här uthålligheten kan ju vara svår. Den är ju, så när du ställer dig på läktaren och för ditt lag spelar match, så vill du inte tänka att ja, men det är om 3 år vi ska vara bra. Du vill ju vinna varenda period. Du vill ju vinna varenda match. Men att du klarar av att förstå att nu råder de här omständigheterna. Vi kanske inte är ett lag för toppen. Och då säger någon av er här nyss, det är ju en sanning att man... Det finns ju inget lättare än att vara bäst på sommaren. Nej. Att stå på en upptaktsträff som tränare och vara lite stor i käften, eller som sportchef och säga att vi har den här visionen, att som marknadskille resa runt till företagen och säga att framåt våren när vi ska fira liksom SHL-platsen, vill ni sitta vid borden närmast laget, vill ni sitta en bit bak, då, det är ju hur fräckt som helst. Sen kommer verkligheten, så att det där är en balansgång. Det gäller att våga, det gäller att vara liksom stöddig på ett bra sätt, men att också leva upp till det, och att man inte bara gasar på det som syns. För då, vad händer som du sa Dagen med en ungdomsverksamhet? Att bygga upp en ungdoms- och juniorverksamhet gör du ju inte på 1 år. Nej. Eller 3 år. Vi pratar ju kanske 10 år.
Och då gäller att tro på planen man gör. Inte bara kortsiktiga lösningar.
Uthålligheten.
Ja, uthålligheten, och verkligen kör det man har sagt. Stå bakom det.
Med det sagt, alltså, vi har ju sett de senaste dagarna att Åsa Andersson som är klubbdirektör i Skellefteå tackar för sig. Vi ser att Örebros vd får sparken och entledigas från sitt arbete. Det är ju ett tecken på att, nu vet inte jag liksom exakt vad som är förelig båda fallen, men det är ju i alla fall att ledningen byts ut i 2 stycken relativt stora klubbar.
Ja, men vet du, det tycker jag, det här kan låta som jag talar egen sak nu, men det är hellre det, att du sparkar någon direktör än en tränare eller en sportchef. Ett tag, det har ju lugnat sig upplever jag, om vi räknar antal sparkade tränare de sista åren mot kanske för 10 år sedan. Men att man förstår att så fort att du byter kurs på det sportsliga, så börjar allting om. Och har du, jag menar inte att man ska sparka folk vare sig det är i Skellefteå eller Örebro eller någon allsvensk klubb, bara för att. Men det är så oerhört viktigt att du har en styrelse som är kompetent, som är driven, som är, förstår vad det handlar om, och att du har ett chefskap då som inte petar i det sportsliga. För man ska komma ihåg att det är 2 helt olika saker. Du kan inte ha, jag menar, det HV gör, bara säga som ett exempel, jag fattar ju att Johan Lindbom har en högst kompetent sportslig bakgrund. Men det är ju någonstans galet när man plockar ner klubbdirren och ställer honom i båset.
Mm. Men det, jag vill ha 2 saker jag vill fylla in på här. Modo gjorde ju ett omtag när de tog hem Mattias Kalin som är huvudtränare och Henrik Gradin för att leda det sportsliga. Det gjorde de ju säsongen 2022. Då blev det semifinalförlust. Året efter gick de upp, och innan det hade de ju förvisso ett bra år där under Björn Hellqvist när de hade den här superförsta kedjan med Karlqvist och Tambellini och Jonsson. Men innan det hade de ju några år i Hockeyallsvenskan, de missade slutspel och så vidare. Så att det är ju en ledningsgrej där också. Ja. Men Fredrik, minns du vad vi pratade ju om det här när vi skulle göra Björklöven mot Brynäs? Då stod vi och hade ett samtal med Håkan Svedman som är klubbdirektör i Brynäs och Anders Blomberg som är vd i Björklöven. Just det här om, ja, men hur man liksom parerar stormarna som kommer. Jag tycker att vi hade ett bra samtal där, men kontentan av det tyckte jag var att det gäller att stå där när det blåser positivt, men det är lika viktigt att stå där när det är negativt.
Och jag tycker det är ännu viktigare.
Ja, men jag tycker det var så kul att höra Håkan och Anders liksom syn på det. Att, ja, men från deras ledningsposition, att ja, men det är vår förbannade skyldighet att vi ska stå upp här och liksom låta våra fans veta vad det är som gäller nu. Om det går bra eller om det går dåligt.
Ja, man ska också komma ihåg att den kritiken som blåser och vindarna som är då kring lag som går tungt, det är ju någonting vackert i att det är ett engagemang. Tänk om ingen bryr sig. Ja. Alltså kritik och hårda ord är ju ett tecken på besvikelse, bedrövelse, att du vill så mycket mer. Sen ska man ju sansa sig såklart, tycker jag, i grund och botten i hur man uttrycker sig och sättet man för fram det på, för det klimatet är ju faktiskt förjävligt ibland rent ut sagt, men det är ju oftast några få. Men att bemöta det, förstå det, ta in det och förklara, och då är vi där igen med kommunikationen. Det är viktigt att vara där i alla lägen.
verkligen. Jag har två grejer som jag ska ta upp. Det är två kån som ska in här innan vi ska avrunda den här podden. Den första är minst sagt hockeyallsvensk knutet och dessutom knutet till kvällens match mellan AIK och Djurgården. Att Marcus Kryger har förlängt sitt kontrakt med Djurgården. Var det helt givet? Trodde ni att det var helt klart eller vad tänkte ni?
Det var en option, va?
Ja, men var det inte så att han har haft men inte, som inte har gällt allsvensk, va?
Ja, det är jag inte säker på. Det är jag inte.
Men han har förlängt kontraktet i alla fall.
En styrka såklart, och sen det är väl också, om man tittar in i framtiden lite, vad sänder det för signaler för andra att Kryger är kvar, att han bestämmer sig. Det är den liksom kraften jag tror är viktigast för Djurgården idag, att det liksom, att Kryger är kvar är så otroligt viktigt. Men vad sänder det för signaler för partners, för spelare som vill komma till Djurgården? Ja, den är sjukt stark.
Gör Wikegårds första veckan, han ska börja där i maj, lite enklare i alla fall. Nej, alltså, jag ersätter Marcus Kryger.
Ja, då börjar han i maj, menar du? Nog fan är han och pillar redan nu.
Han har varit inne i allt där nu.
Vill du säga något mer om Kryger, Fredrik, innan jag tar min sista K?
Nej, bara att det var oerhört viktigt för Djurgården.
Jag satt och såg på Modo mot Oskarshamn igår och jag noterade att nu har ju inte den här killen haft världens bästa säsong, men det är ju såklart inför det kvalet om vilket lag som ska kvala kvar i SHL, där Oskarshamn med stor sannolikhet kommer att vara, att Patrik Karlqvists säsong är över. Snacka om dråpslag för Oskarshamn inför det stundande kvalet.
Den är tuff. Det är snack om att vara i eländigt läge och sen blir det än värre. Tufft, och tufft för honom som förmodligen också kanske vill revanschera sig. Han har ju inte haft någon briljant säsong, men vi vet ju kapaciteten där, och det kan ju vara tungan på vågen i den typen av matcher.
Dagen?
Nej, det är oerhört tufft såklart. Alltså, en av deras bästa spelare i powerplay framförallt.
Nu fick de Martin Johansson istället.
Ja, nu fick de Martin Johansson som ska stå i powerplay där. Så,
inte riktigt samma spelare.
En lite mer, lite snabbskrinnare Martin Johansson. Otrolig utveckling i skridskoåkningen, men det är inte en Patrik Karlqvist i powerplay. Patrik Karlqvist, 5-mot-5 spel dock, den här säsongen har ju varit undermålig. Men powerplay är han ju topp i ligan.
Vad tänker ni om, nu är det ju liksom, det svänger ju varenda omgång, men nu är det 10 matcher kvar. Och HV som ligger under strecket har 48, Malmö 51, Modo 53, Rögle 53, Örebro 56. Alltså det, snacka om att det brinner närmaste 10 matcherna. Det har ju brunnit länge där, men alltså vilken jäkla avslutning det där kommer bli.
Snacka om race det där är. Och det här påfrestande och skärmiga att okej, idag vann vi. Nu är vi liksom 4 poäng framför och sen förlust nästa. Nu är vi nere där. Ja. Det är en tid för högkänsliga människor har det jobbigt nu.
Och så sitter man och kollar på deras andra spelscheman. Vad kan de vinna? Vad kan vi vinna? Vad har vi för poäng in här? Det är inte roligt.
Ja, men jag tänker bara så här, först då, HV vann, Modo vann, Malmö hade 3 poäng i handen, gå bort så Badinka gör någon helt kolossal miss som gör att Dahlén kan
måste jag ursäkta, jag måste bara säga, sorry. Housekeeping som jag hackade på, jag vill inte vara nonchalant här, förlåt.
Han har ju städat varje timme, Fredrik, när han är på hotellen.
Nej, det är hemma som jag har housekeeping.
Okej, okay, det var hemma. Ja. Men hörni, en sista grej. Västervik kommer vi ju i kvalet säkert, när de ska kvala ner mot Östersund. Då har jag en fråga. De värvar en kanadick här nu. Jag vill ha uttalet.
Jag har inte ens, jag läste namnet, men vad hette han då?
Fredrik, kan
Cedric. Cedric.
Ja,
jag nöjer mig med det.
Du som är lite fransk-kanadensk.
Och som vill vara frankofil, heter det, va? Nej, jag väntar med det, men jag ska slå in det ordentligt.
Ja, det vill jag ha det sen.
Vart har vi den där? Cedric Descruzo, är det inte det? A-U-X, är inte det? Å, Descruzo.
För det är mer Ducrot.
Ducrot.
Du är ju för fan varit i Frankrike, Dagge. Du, om någon borde väl kunna det här.
Chumapel Mikael, säger han. Chumapel Mikael, säger han.
Tabarnak.
Ça va bien.
Nu blir det franska. Hörrni, där känner jag att vi är färdiga. Stort tack för er, ni som har lyssnat. Missa inte kvällen Stockholmsderby mellan AIK och Djurgården 18.30. Och sen högintressant avslutning på Hockeyallsvenskan. Kör över till kväll, hörrni. Vi ses och hörs. Ha det bra. Tja, hej.
Chumapel Mikael, säger han då.
Tabarnak.
Ça va bien.
Ja. Nu blir det franska. Hörrni, där känner jag att vi är färdiga. Stort tack för ni som har lyssnat. Missa inte kvällen Stockholms derby mellan AIK och Djurgården 18.30. Och sen högintressant avslutning på Hockeyallsvenskan. Kör hårt ikväll hörrni. Vi ses hörs. Ha det bra. Tja tja. Hej.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.